Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Eftersom att det är fettisdagen idag så tänkte jag bara kolla med er grabbar om ni har käkat något sämre idag.
Absolut. Jag var iväg på Ica lite tidigare och då köpte 2 stycken godingar.
Härligt.
Har du ätit båda?
Ja, faktiskt sparat på en. Trot eller ej, men en fick räcka.
Ja, det är bra jobbat. Det hade varit tufft för mig. Jag har ju glömt bort att det var det idag. Så jag såg att du hade skrivit upp den frågan när jag fick lite ångest. Men jag har ju ätit några semlor redan när vintern. Så jag ligger väl i län då, tror jag.
Ja, det känns ju som det optimala bakverket. Liksom grädde, socker i form av mandelmassa och så brödet. Känns ju som att det kan ju liksom inte misslyckas då.
Nej, det är en guldkomma, alltså det är en kaloribomb. Vi brukar ju snacka mycket kåkall, jag och Alex, och det är ju alltså mandelmassan, sockret och så grädden på det. Det är liksom, jag kan ju stoppa det i en dieselbil.
Mm.
Men vad föredrar du för semlor, Alex? Du sa att du hade ätit några år redan.
Ja, en vanlig semla.
Det ska vara standard för dig liksom.
Ja, de från Fjällkonditoriet här i Lofsdalen, nyöppnade, de är jättegoda. Hemmabakade.
Ska det vara med mandelmassa alltså?
Jag föredrar det. Du då, Gustav?
Ja, jag har varit inne lite på såna här vaniljsemlor och provat. Och nej, men jag kan tycka att båda är väldigt goda, men jag måste ändå säga att vaniljsemla har en plats i mitt hjärta just nu.
Ja, jag tycker också den är ju.
Ja.
Men det får inte vara för lite vanilj, alltså det får inte vara för lite fyllning bara. Det är svinviktigt tycker jag.
Mm. Bästa är att äta hetvägg i varm mjölk, bara lägga ner semlan och käka med sked. Det gillar jag.
Ja, du är en sån kille, Alex.
Ja. Dömd direkt.
Premium Alex.
Ja.
Lyx.
Men vadå? Stoppar du in i mikron då, eller hur fasen gör man det?
Ja, du bara varm mjölk och så ner med semlan. Jag fick lära mig det i skolan faktiskt. Vi käkade någon gång i typ mellanstadiet. Så det var kört sedan dess.
Älvdarlingar, det går inte att lita på dem när det kommer till mat alltså.
Nej, det är barkbröd och hetvägg. Hej och välkomna till Långloppspodden.
Äntligen är det dags igen, Alex.
Ja, äntligen. Och vi är lika taggade som vanligt, va?
Ja, verkligen. Kanske lite extra då. Vi har ju ett fin besök från traddsidan.
Ja, men det har vi ju. Vi ska ju prata med Gustav Berglund.
Och Gustav gjorde ju ett gästspel för Team Ramudden i lördags och gjorde det riktigt bra med en 30:e plats. Men han kommer ju avslöja också sina planer för framtiden lite längre in i podden. Så ja, men häng med så får ni höra vad han har att säga om kommande långloppssatsning.
Ja, nej, det vill man ju inte missa. Så häng kvar och lyssna på våran poddintervju med Gustav Berglund. Då tycker jag vi ger ett varmt välkomnande till Gustav Berglund.
Stort tack, Alex.
Kul att ha dig här.
Ja, men tack så mycket. Känns häftigt att få gästa en så här het och trendig podd som Långloppspodden. Ni startade allt.
Hur är läget med dig?
Efter förutsättningarna så är det bra med mig. Jag tyvärr så har på en liten förkylning här efter Ski Classics-tävlingarna i Orsa Grönklit i helgen. Men i övrigt så är livet väldigt bra.
Det är alltid lite segt med sjukdomen.
Ja, men verkligen. Det är ju så här, man jobbar ju liksom varje dag för att jobba och slipa på detaljerna liksom och sådär. Och så de här sjukdomsperioderna, de kan ju verkligen bli jobbiga och hämta hem sig ifrån. Så vi försöker ju undvika dem så gott det går. I så stor utsträckning som möjligt.
Har du något, alltså vi vet ju alla liksom hur Heidi Weng gjorde när hon, eller när corona härjade. Men har du något sådär trick som du brukar ta till? Eller har du något du undviker eller hur?
Ja, jag har faktiskt inte hört hur Heidi Weng har gjort med covid, men är det några specialknep?
Nej, men hon hade ju både munskydd och så hade hon ju sånt här visir där ett tag. Man fick se ofta innan loppen och det såg ut som att hon tog nog corona väldigt, väldigt hårt.
Ja.
Jag tänker, har du något sånt där att du går omkring med handsprit i fickan hela tiden eller något sånt där?
Ja, jag har ju en flickvän som är väldigt noga med handsprit. Och sen så försöker jag väl hålla avstånd till, eller jag försöker i samhället i stort så försöker jag undvika liksom folkmassor och sånt där just den här årstiden. Men sen i övrigt så är jag inte så där jättenoga som så, utan jag tror ju att det kan vara bra att exponera sig lite också i mellanåt så att man får upp ett immunförsvar.
Mm. Ja, det är hårt att vara skidåkare. Man ska hålla sig frisk och sådär. När man ligger på en hög träningsdos som bryter ner kroppen och tävlar mycket. Men jag tänkte gå tillbaka lite till starten bara. Och bara vem är du, Gustav, för om vi är en helt ny lyssnare?
Ja, men om jag ska introducera mig själv. Jag heter Gustav Berglund och är 24 år gammal. Ja, jag tycker det här med längdskidåkning, det är verkligen toppen. Stor glädje i träningen när jag är ute och tränar. Och så tycker jag ju att det är väldigt kul att tävla och känna på utveckling. Så jag har väl, min bakgrund egentligen har jag i orienteringen. Så under uppväxten så har jag sprungit mycket, mycket orientering och lite andra sporter också. Men som till exempel segling, ishockey, innebandy, fotboll. Sånt där som man gör så att säga i den åldern. Sen så började jag snöa in mer och mer på det här med orientering. Och så när jag var 16 år så flyttade jag upp till Mora och började på Mora skidgymnasium. Gick med många profiler där. Bland annat så gick i min årskurs så gick Erik Rosjö, Axel Jutterström. Ja, några av de åkarna som fortfarande håller på nu åker. Och sen så efter skidgymnasiet så har jag fortsatt att satsa på seniornivå. Så det är lite min bakgrund.
Ja, men vi har ju spanat på dig ganska länge och vi tyckte det var superintressant när nyheten kom ut att du skulle joina Ramudden igen och köra Grönklit Classic. Skulle du kunna berätta lite grann om hur, för du åker ju egentligen i princip alla distanser. Alltså vi har ju sett resultat från både sprintar, 15, 20, alltså alla de här traditionella normaldistansloppen, men också en hel del skidmaraton, en hel del långlopp. Och men hur kommer det så att du liksom lyckas, alltså att du kan köra alla distanser och liksom vilka egenskaper är det som krävs för att kunna köra ett så pass brett upplägg?
Ja, jag upplever mig själv som en ganska så komplett åkare som du säger. Nackdelen är väl att den här riktiga spetsen mot någon av distanserna, den kanske jag saknar. Men som du säger, jag åker skidmaraton, jag åker sprint, jag åker skate, jag åker klassiskt. Egenskaperna som krävs, det är väl att att vara liksom nyfiken på alla tekniker och inte dra sig för att liksom diagonala, staka, skata, köra impulser, köra 5 timmars pass. Jag skulle säga att jag tränar väldigt mycket i hela registret, så att säga, att jag tränar både sprint och långlopp.
Ja, för det var min följdfråga där. Hur lägger du upp träning? Alltså, det är sjukt intressant att höra. För, alltså, går du ut och tänker att idag är det ett sprintträningspass, eller idag är det ett pass för att bygga kapacitet, eller idag är det ett pass för att göra det här och det här? Eller vilket mindset har du när du kör, alltså när du går ut på ett pass liksom en onsdag eftermiddag?
Ja, men precis, faktiskt så att jag tänker ju, det här passet, det är ju, syftet är ju sprint, tänker jag. Eller så tänker jag, det här passet är syftet långlopp. Och sen så, och det, då är det liksom det fokuset under den passen. Och här i Östersund så är det väldigt bra, för att vi har ju väldigt mycket långloppsåkare här, som ni kanske har noterat. Det är ju liksom de stora giganterna i långloppscirkusen. Så då kan man träna lite med dem. Och sen så finns det också de här typiska sprintåkarna. Så vill man ha väldigt bra sparring på sprint, då kan man ta hjälp av dem. Så lite så tänker jag att man får jobba.
Vad kan det vara för sprintåkare? Vi har ju koll på långloppsåkarna ganska bra från tidigare avsnitt, men vilka sprintåkare brukar åka med då?
Ja, men då kan det vara till exempel ett impulspass där Marcus Grate, Oskar Svensson, Johan Ekberg, Måns Skoglund, Kalle Rune, den typen av sprintåkare.
Ja, det är inga små pojkar det inte.
Nej, det är ju verkligen en spjutspets, måste man säga.
Men du tränar på något vis mot att typ det är lite så här torer, tänker jag, och lite världscupställning overall och sånt där, alltså kunna vara jäkligt bra på mycket. Jag tänker lite typ Dario Colonia, tänker jag liksom. Han har ju varit väldigt bra på allt.
Men oj, nu kände jag att jag fick en riktigt snäll jämförelse här. Nej, men jag vill ju bli bra på så mycket som möjligt. Sen så är det ju liksom traditionell skidåkning som jag har mina mål i. Men jag tror inte att det är till någon nackdel att vara bra på alla deltekniker, eller vad man ska kalla det. Det tror jag är en styrka, faktiskt. Nej, men jag tycker det är ganska intressant att se de här långloppsåkarna som har gått från traditionell åkning till långloppsåkning också. Att det är många som har lyckats ta ett kliv med långloppsträningen. Så jag tror inte att det är dumt att köra de här långa träningspassen som de gör i stakning.
Så du tänker att du utvecklar din liksom kapacitet inom andra grenar även när du kör ett långlopp liksom och långloppstränar?
Absolut.
Intressant. Finns det någonting, alltså finns det någon sån här specifik grej som du har plockat med dig från, ja men tänk stakning och långlopp, som du liksom någonting konkret som du kan plocka med dig till vanliga traditionella lopp?
Att staka i uppförsbackar, det tycker jag är någonting som man kanske inte kör så mycket på i tradd. Man stakar ju mycket platt och mycket utför. Sluttande utför. Man får ju sällan träna på uppförstakning. Men jag tror, blir man bra på långlopp, då kan man staka lite längre upp i backarna och spara energi på så sätt. Så det är nog en del.
Så länge det inte är några teknikzoner då?
Ja, precis. Och sen så att man inte fastnar i någon sån teknikzon som du sa, Max, också. Så att man har koll på det.
Ja, det var ju några som åkte dit nu på SM också.
Tänkte nyss nämna det, att det var ju några som föll då på det.
Ingen nämnd, ingen glömd. Men det är superintressant att höra, och jag tänkte bara avsluta liksom det träningsdelen med, för du kör ju för långlopp för Team Ramudden, och jag tänker, det är ju två stycken otroligt tongivande, alltså legender eller superkaraktärer i Ramudden, och så jag tänker både på Lina och Gustav Korsgren. Jag tänker, vilken hjälp tar du av dem i din vardagliga träning? Eller är det så att du får liksom en sparring inför långloppssatsningen nu, att du får lite mer tips och tricks av dem? Eller hur har du lagt upp det med dem?
Ja, men alltså, som du säger, så är det ju två väldigt starka profiler i långloppssvängen. Där har väl de har varit tydliga Gustav och Lina alltså, att jag har väldigt öppet hur mycket jag vill nyttja teamet och så vidare. Så jag har valt att åka för dem på långlopp och få hjälp och väldigt bra förutsättningar med skidor och service. Och sen så har jag liksom kontakt med dem också och får den här lite den här teamkänslan som man får i ett långloppsteam.
Jag tänker vi har anledning att komma tillbaka till Gustav Korsgren och Ramudden lite senare. Jag tänkte vi ska göra en liten segway över till Grönklädd Classic. Eller är jag lite för ivrig nu, Alex?
Nej, det tycker jag låter jättebra. Men du åkte ju lördags. Kan du berätta lite hur kändes loppet?
Det var ju ett väldigt... på förhand så kanske man trodde att den banan, den banprofilen, att det skulle bli ett ganska avvaktande lopp med körning liksom sista varvet på utsiktsspåret så att säga. Men så var det ju... Det var ju några där som valde att sätta upp ett rejält tempo. Så det blev ett högfartslopp istället. Jag vet inte, följde ni loppet från tv-skärmen eller? Vad var era?
Från mobilen in i pistmaskin.
Oj, ja den är ju fin. Håller du dig?
Det här får vi inte lyfta ut.
Nej, jag tänkte det också. Jag vet inte.
Nej, men jag satt bänkad framför tvn faktiskt. Och jag tyckte det var, alltså, om man tittar på Gisarska hur det var, så var ju det ett lite annorlunda lopp mot vad vi sett i år. Det var väldigt mycket stötande, det var liksom dåligt före, det var mycket småryck, mycket utbrytningar, mycket försök till utbrytningar, inhämtningar, teamkörning. Ja, men det var väldigt händelserikt. Och jag måste säga att det här loppet var ju minst likadant. Det var ju ett, precis som du säger, otroligt hög fart från början.
Ja.
Och ett jädra drag.
Nej, det var hög fart precis hela tiden. Det var liksom så här några kilometer som klungan körde lite avvaktande på. Men annars så var det ju full kubbning för att försöka plocka in Nils Persson. Så.
Om vi backar tillbaka lite tidigare så hade vi ju egentligen din teamkompis Alfred Buskist. Han drog ju jäget skyhögt tempo från början. Och skulle ju vara... Ja, men det kändes som att han skulle ha det där spurtpriset. Han tog det också. Hade ni snackat om det innan? Eller var det en uttalad taktik från er?
Ja, nej, men det var ju en sån ramudden taktik. Att vi skulle vara... Affe, han går ju för sprinttröjan. Så tanken var ju att jag och Olle Jonsson skulle försöka hjälpa honom i att dels få honom att ta så många poäng som möjligt i den spurten och gärna försöka klämma in oss där så att för att samla så mycket poäng som möjligt till ramudden och distansera till övriga på sprinttröjan. Så nej, men Affe gick stenhårt för det här spurtpriset.
Mm. Han fick slita hårt för det, fick vi se på tv, men han tog hem det. Ganska övertygande ändå.
Ja, nej, det måste man säga. Väldigt stark.
Men det var lite ryckigt där efteråt. Men till slut så släpptes ju Nils Dahlsten och Claes Nilsson iväg. Vad heter det? Som du, är du, hur långt bak är du då? Har du kontakt med klunga då när de släpps iväg?
Jag låg väl lite och var lite krispig efter det här spurtpriset som jag gick på. Så jag hamnade väl i en andra klunga som jagade den här huvudklungan. Så det var med, bland annat så var det med Herman Paus, så var det Affe och så var det Mårten Eide och Stadås, Jutterström var det, i en andra klunga som kom ikapp den andra huvudklungan lite senare.
Men vad säger du liksom om Nils körning? Tror du att det var ett planerat ryck för att liksom låta de andra teamen jobba? För vi har ju sett de andra teamen göra samma sak. Alltså både Ramudden, eller både Ragde och Akerdäli gör ju samma sak i början, och Runarska och Mathisen får ju täta ganska många gånger. Jag tänker, var det där ett medvetet drag från lager att låta För Emil, han får ju världens resa in till mål. Alltså, tror att det var ett medvetet drag?
Ja, men 100%. Jag tror att de hade räknat ut det där på förhand. Att Nils skulle försöka gå. Det förutsätter ju väldigt mycket press på de övriga teamen som får göra ett stort jobb. Som du säger i sändningen, man ser ju hur Runar och de sliter för att försöka täppa det. Men, och de ödslar mycket. Eller nej, inte Runar. Men Stax, de var det väl som fick jobba ikapp mycket. Och då sliter det ju på krafterna hos övriga team. Och det är ju samma man ser på Jizerska också med Ragdes taktik på slutet där, att det är ju mycket lagtaktik som spelar in. Så jag tror absolut att det var räknat att det skulle bli så.
Det känns ju som en Ragde-grej att göra det där. Det är ju inte första gången de gjorde det på Jizerskan, utan det har vi ju hänt några gånger att de skickar iväg åkare efter åkare och till slut är någon som sticker iväg och då ligger de bara och tar det lugnt bak i klungan. Men det var ju kul att det inte bara är de som lyckas med det.
Ja, nej men visst är det mycket så de jobbar, känns det som, i Ragde med laget.
De brukar väl skicka fram Johaug och de brukar väl stöta Johaug och
Kardin. Ja, nej, jag kommer ihåg man såg liksom Vasan i fjol. Alla ligger liksom och bara kör i uppförsbackarna sista 5 kilometerna. Jag vet inte hur många gånger man såg liksom Karsten var uppe och nu såg jag såg ju bara sändningen här alltså. Men jag såg ju verkligen hur Karsten var uppe och körde liksom varje uppförsbacke för Nygård som vinner sen liksom.
Ja, de är duktiga, det är, och du är inte den enda som har tagit upp det där.
Ja, han kunde ju surfa med bra där.
Ja, det var ju Andreas inne på också. De är jäkla duktiga på just den där lagtaktiken. Och Vasan, de stack verkligen ut i fjol alltså. Ja, det var riktigt imponerande.
Ja, då var det Emil som fick göra tuffa jobbet.
Ja, men sen så för Claes Nilsson är med utbrytningen där tillsammans med Nils Persson från Expand. Han kör ju med Gärdalens lag och då tänker man att ja, men då kan ju Gärdalen få lite surf och ligga bakom. Men ja, han fick inte riktigt det. Och Claes Nilsson får ju släppa sen efter ett tag. Och jag tror att det bara är några kilometer som Claes Nilsson är med. Och Nils, han håller ju ända tills det är bara några kilometer. Typ en dryg mil kvar tror jag för mig.
Ja, det är riktigt starkt. Det är länge som man är i utbrytning.
Ja, ja det var över minuten, det var det.
Jag tror han hade drygt 2 minuter. Eller nästan 2 minuter ett tag det var. 1,5 i alla fall.
Mycket möjligt att det var något sånt.
Ja. Ja, han gjorde ett jäkla jobb där.
Jag kan säga en fun fact också under loppet. Jag upplevde ju att det var många som inte visste eller i alla fall där jag var, som inte visste att Nils var loss. Att det gick inte riktigt. Det var ingen som sa det så jag hörde det riktigt. Utan jag åkte länge utan att veta att Nils Dahlsten var loss.
Men hur agerar ni i klungan? Alltså, får ni höra det sen då? Eller hur? Du fick höra när du gick i mål.
Ja, jag fick höra det efteråt. Men det är ju mycket ledare som skriker och sådär. Man uppfattar ju inte allt de säger. Och sen är ju jag låg en bit bak i klungan i princip hela tiden. Och då kanske man inte får alla de här uppdateringarna som man kanske får längst fram i klungan.
Men vad var känslan i klungan liksom? Att ni försökte hålla undan bakåt eller att ni försökte jaga framåt?
Nej, men det var ju fart var ju liksom känslan i klungan. Så det var ju jaga framåt var känslan.
Men med 11 kilometer blev Nils infångad och Westerheim drar ju direkt då och sätter upp ett högt tempo med 5-6 kilometer kvar. Kändes det av? Eller var det samma kubbning hela tiden?
I det läget då har jag flygit av så det bara sjunger om det. Så där är nog jag säkert en minut efter klungan i det läget. Så jag vet inte riktigt exakt hur det gick till.
Ja, men det som kändes när man såg och tittade på tv i alla fall, det var ju att ja, men nu kanske det, när Nils blev infångad, då kände man att ja, men man fick ju se att ja, men nu kommer man bli infångad. Då tänker man att då kommer tempot gå ner. Men det tog ju inte en sekund utan Westerheim gick ju fram direkt och så sen stack han iväg så att det vart ju till liksom superryck och han hade ju minst samma tempo som Nils hade när han stack iväg så det var ju ett sjukt fartfyllt lopp och jävligt roligt att se alltså action från start till mål. Det måste man verkligen säga.
Ja, det håller med. Det blir ju mer, det blir som lite dramaturgi när det blir sån här fart i loppen. Det blir som ett, blir som ett, liksom, ett drama när det någonstans sätter fart.
Ja, ja, verkligen.
Ja, man var lite nervös där på slutet. Det var många kilometer där det var mycket strider om positionering. Och sen så hade jag mycket koll på Nordtugg som låg väldigt långt fram där. För jag blev nedsnackad i förra podden när jag frågade om kommer han på pallen snart? Och de var nej, det är inte möjligt typ. Men han kom ju femma i mål, va, var det?
Ja, alltså det måste ju vara helgens stora utropstecken. Petter Nordtugg tillbaka i långloppstoppen liksom.
Ja, för han låg ju länge fram först till och med när det var en kilometer kvar, eller? En och en halv kanske. Då låg han ju där fram och han stängde ju nästan Emil, för han är ju ganska bra på att positionera sig, Petter.
Ja.
Så det kändes som att han och Emil slängde ut sig samtidigt, men Petter låg ju före, så han stängde ju nästan Emil några gånger. Och det tyckte jag var lite kul, för annars brukar Emil, eller inte att Emil blev stängd, men att det var någon annan som också hittade fram på det där viset.
Ja.
Emil lyckades hitta luckor ändå sen då.
Nej, men eller hur, det känns som att han åker väldigt smart, Petter Nordtugg. Han har ju de här takterna kvar sen sina glansdagar på tradd liksom, med positionering.
Ja. Ja, men verkligen, ränderna går aldrig ur. Ja, imponerande, men jag tänker liksom, Westerheim drar ju upp spurten med kanske en halv mil kvar och ligger ju på och gör ju ett jädra jobb alltså. Jag vet inte riktigt vad han har för objektiv då, men det känns som att han drar lite väl tidigt, för att både Max Novak och Emil Persson får ju en drömresa in på spurten. Istället för att liksom låta någon av deras lagkompisar göra jobbet, så gör ju Westerheim jobbet åt alla liksom. Jag vet inte, han bränner ju sina broar där, känns det som. Men samtidigt var det ju en sjukt rolig spurt vi fick se. För det är en ganska lång, det är ganska långt upplopp ändå i Orsa.
Ja, lite långt och lite svagt uppför också. Men jag håller med, det känns som att det var några som fick en fin resa in mot den här spurten av Westerheims förning liksom.
Ja, det var riktigt kul att se, och alltså, vi har ju Emil Persson på första plats, Max Novak på andra, och det är de det står om egentligen då. Sten Holgård är ju kanske inte känt som den vassaste spurtaren, men gör ju ändå ett bra upplopp. Men den vi måste lyfta förutom Petter Nordtugg, det är ju nummer 4, Thomas Joly från Frankrike.
Det är ju en riktig prestation från en fransman. Frankrike som kanske inte är känd som liksom den allra största långloppsnationen.
Nej, sjukt häftigt.
Mm. Jämngammal med dig. Så han är ung och...
Är han 98?
98, ja.
Jäklar. Mm.
Så det är ju roligt om de får upp någon åkare också, så vi slipper, eller slipper. Det är kul att se svenskar där uppe, men det är väldigt mycket norskar också. Det är ju tur att det kan komma upp en fransman och putta ner dem lite.
Så. Ja, det känns bra.
Men du startar ju inte på söndagen.
Nej, precis.
Hann du bli sjuk till då?
Ja, jag kände väl egentligen på uppvärmningen att jag hade som lite skum känsla i kroppen och typ lite tryck över öronen, men inte mer än så. Och sen så körde jag loppet och så kände jag att jag började få så här lite motstånd när jag svalde. Så då direkt när jag kom i mål på tävlingen, då hörde jag av mig till Lina och sa att nej, det är nog dags för mig att åka hem, för jag känner mig inte helt hundra. Och sen i bilen på väg hem, då började det bli mer och mer liksom hosta och snuva. Och sen typ, ja, men här måndag, tisdag har jag ju haft, ja, det var väl mest igår då hade jag ju riktig feber och frossa och sådär, så det blev en liten sjukdom på det här.
Ja, så du kände av det redan under lördagens lopp alltså?
Ja, vaga symptom kände jag. För jag var väl lite sådär i valet och kvalet om jag skulle starta. För det var under uppvärmningen jag kände att det var väl inte helt normalt. Men jag valde ändå att göra en start. Och så upptäckte jag ju vilka jäkla skidor jag hade i första utförsbacken. Så då blev det ännu mer motivation att fortsätta.
Men jätteintressant att du... Gud vad bra att du berättar. Jag tänker, eller egentligen i huvudsak då, tror du att det påverkade din prestation? Att du kände det liksom... redan på uppvärmning att någonting inte är riktigt som det ska. Alltså för du måste ju ändå säga att du åker in på en 30:e plats och det är ju en svinbra placering. Men hur bara att du vet att du har den här känslan över öronen och att det är lite motstånd när du sväljer, påverkar det liksom din prestation under loppet?
Jag tror inte att det påverkar jättemycket. Jag tror att det är nog... jag är ju liksom inte sjuk när jag startar. Utan jag, det är väl i så fall lite mentalt att man blir... ja, men ska jag verkligen ge mig iväg nu? Eller är det, vore det klokast att vila? Det är väl mer den känslan kanske som påverkar mig. Men sen så... jag är ganska inne på det att, eller jag tror ju inte att min prestation hade inte blivit bättre om det inte hade varit så att jag blev sjuk efteråt.
Mm. Ja, intressant. Kul att höra ditt resonemang. Men jag tänker, det här loppet, damernas lopp, det handlade ju egentligen om en sak.
Ont i magen.
Det var ju magar. Vet inte om du sett det, Gustav, efteråt eller?
Jo, men absolut. Både Emilia åker ju för oss. Så jag fick höra om det som hände.
Mm. Ja, var så, alltså först får man ju se Magne liksom där, alltså det känns ju som att magen vändes ut och in på henne och liksom hon kastar ju upp allt som finns i magen, ser ut som. Oskar Svärd säger ju i en intervju att hon har normalt sett inte en känslig mage, men det, ja, det kan ju hända den värsta liksom, eller hända den bästa liksom. Men ja, man ser det där som hände Emilie, så blir det ju, alltså jag vet inte hur ni känner, men jag har ju gått och väntat på hennes seger och det kändes ju som att, ja, hon hade en jädra fin chans att ta sin första seger här i lördags alltså, och så händer det där.
Nej, det är som du säger, Max, att det var ju lite så att man tänker att hon snart så är det Emilies tur och sen så händer det här liksom.
Ja, men det var, alltså luften gick lite grann ur mig. Dels så tog det liksom udden utav tävlingen, men ja, man känner ju, alltså jag vet inte hur du känner, Alex. Jag vet, eller framförallt Gustav, om du känner samma sak som kanske inte tittar lika mycket som vi gör, men man känner ju för vissa åkare, man känner ju för vissa idrottare att man skulle verkligen vilja unna dem framgång och så sen...
Ja.
Ja, men man får ju så mycket känslor för fleten liksom.
Ja, nej, det finns väl många exempel på sådana liksom idrottare som man har en som man skulle unna en seger. Liksom, hur många gånger har inte Rezac varit tvåa på Vasaloppet liksom?
Ja, exakt. Exakt. Ja, Holgård är ju en... Nej, men det var ju lite grann samma som i herrarnas lopp. Det var ju full huggning från början och det delas ju ganska tidigt. Vi får ju två stycken klungor som drar ifrån oss och sen har vi en huvudklunga som liksom försöker att jaga men som aldrig kommer ifrån, utan avståndet ökar egentligen bara. Vi har ju Ida Dahl och Fleten som ligger först och sen har vi Tove Eriksson och Caroline Hedenström som kör tillsammans i princip hela loppet. Men nu Tove Eriksson, det kommer som en liten surprise för oss. Jag tänker, hade du koll på henne innan, Gustav, eller?
Ja, men vi har ju varit i Team Svenska. Hon har varit i Team Svenska Spel Junior och jag har varit i Team Svenska Spel Östersund. Så vi har haft ett gemensamt läger i år, tror jag. Så jag har lite koll på Tove Eriksson. Det är en intressant, det var ju en väldigt intressant start i helgen. Att hon...
Hade du kunnat förvänta dig att hon kör så bra på ett långlopp redan före, eller är det lite överraskande för dig med?
Nej, men det är väl lite överraskande att det går så pass bra så att det blir en tredje plats första gången. Det brukar vara väldigt, speciellt i den här långloppscirkusen, så brukar ju resultaten komma liksom en liten bit upp i åldrarna ändå. Så det är en imponerande prestation att hon så pass ung går att bli fria på en Ski Classic.
Ja. Ja, det var häftigt. Det är riktigt kul. Hoppas vi får se henne i fler lopp. Och kul att de förstärker Enkon också.
Det är det verkligen.
Är det någonting annat ni lägger märke till under damernas lopp som ni vill lyfta fram?
Carolina Hedenström kör med ett jäkla självförtroende nu, känns det som. Och det är hon ju värd. Hon kör ju skitbra. Men den där pallplatsen var nog en liten krydda. Och det blir kul att följa henne framöver.
Kändes som det lossnade lite för Karro efter Giserska. Att hon åker med väldigt mycket pondus. Och ser ju bra ut tekniskt också i stakningen.
Ja, jag tycker det är tydligt att hon har en sån... hon strålar ju verkligen. Hon har en jäkla utstrålning. Så att, ja, men kul. Och alltid kul att man kan glädjas åt andras framgång.
Ja, det lär vi ju göra. I alla fall vi som inte tävlar. Körde 1,5 mil idag i alla fall i glidtempo. Så det är bra.
Bra, Alex.
Ja, tack, tack.
Försöker du liksom kombinera pistmaskins körning och träning?
Ja, jag sitter väldigt still i pistmaskinen så jag lär ut och röra mig lite efter. Men det blir lite träning faktiskt. Men det är lite roligt att köra när man har dragit spåren själv faktiskt. Så man måste passa på ibland och se hur det har blivit. Vad man kan göra bättre nästa gång. Du nämnde för intervjun börja att du brann lite extra för en sak angående det här med skidor och så. Kan du berätta lite om den?
Tidigare så i november så brann ju Vasaloppslagret i Mora, i Hemus. Och då brann ju dels så brann ju hela Vasaloppets, alla bänkar, alla läktare, alla skyltar, liksom pistmaskiner, kärl för sportdryck, blåbärssoppa, jättestora värden som brann upp. Och så brann ju IFK Mora skidklubbs saker också upp. Alla våra vallor, alla våra verktyg och borstar och testskidor. Det var en tjej i klubben som fick hela sin skidpark upprunnen.
Mm. Ja, det är Jose Hanna. Jag tror man har hört om det, va?
Ja, precis. Jose Hanna Lundgren. Det blir väl... jag skulle gärna lyfta det. Att man får gärna stötta Vasaloppet. De kör en sån här kampanj att man kan köpa lite stängsel. Det vill jag gärna lyfta, att man får gärna gå in och donera lite pengar till den saken. För att det mår Vasaloppet väldigt bra av, att få in lite därifrån.
Bra. Det är ju egentligen, Vasaloppet är ju svensk längdskidåkningspulsåder brukar man säga. Så att, ja, men det vill jag också... Men det vill vi verkligen uppmana lyssnarna till.
Ja, vi kan ju lägga en länk till det i beskrivningen till det här avsnittet.
Det får ni jättegärna göra. Så att, för det här med Vasaloppet är ju som liksom en pulsådra i hela Morabygden. Och för skidklubben så är det en jätteviktig intäktskälla också för liksom barn, ungdom, elit, för alla våra arrangemang och så vidare. Så det vore jätteviktigt för oss att få ihop det med klubben. Så.
Mm. Ja, men supertråkigt det som hände. Men kul att höra att det finns krafter som försöker vända på det där jobbiga läget.
Ja, nej, men det jobbas. Jag vet många eldsjälar som har gjort väldigt mycket jobb med det där. Till exempel vår ordförande Thomas Bredberg kan man lyfta. Han har verkligen gjort mycket för att liksom rädda upp situationen. Och så är det många, det finns ju många andra eldsjälar som har gjort massor för att det ska kunna gå att genomföra årets vintervecka.
Inspirerande.
Mm. Men det är såklart man ska stötta det. Så kika in länken i vår beskrivning till avsnittet så kan ni kolla vad det är för kampanj de har och hur ni kan stötta. Ska vi gå in på lite på sluttampen här eller? Eller du hade nog kanske några fler frågor, Max, eller?
Ja, nej men jag tänker vi hade ju en fråga så vi kopplat till din långloppssatsning där. Hur ser du på framtiden? Kommer du köra fler långlopp i år eller hur reagerar du på resten av säsongen?
Ja, men mitt huvudfokus ligger ju just nu i den traditionella åkningen. Jag är inte där än att jag åker långlopp istället för traditionellt en helg. Den här tävlingen i Orsa, den passade jättebra in i tävlingsprogrammet i och med att det är ju två helger mellan... Eller ja, det är typ 14 dagar mellan liksom Orsa och nästa tävling. Det är väl Vasan som jag står och funderar lite på. Men då måste jag ju först och främst bli frisk från det här liksom.
Det var väl en fråga som vi hade liksom, om du kommer köra, om du kommer satsa på Vasan i år också. Vi har fått många frågor om det på Instagram bland annat.
Okej.
Mm. Så det är flera som undrar. William More är en av de som undrar.
Ja, nej, men jag kan varken dementera eller bekräfta, men det känns det känns faktiskt rätt avlägset att jag ska stå på starten i Bergaby nästa söndag.
Ja, det är lugnt. Suget brukar komma sista veckan.
Jag vill bara slinka in en fråga medan Alex letar där. För vi nämnde ju till att du kör ju i princip alla distanser och alla tekniker och har ju ganska god erfarenhet av alla. Om vi tittar på långloppssidan så har vi ju en tjej som har långlopp som sitt huvudfokus, men som kör en del traditionellt också, som nu kommer satsa på VM då, Astrid Öreslind. Alltså, vad tror du om hennes satsning? Vad tänker du kring hennes chanser att ha en medalj på VM?
Jag tycker det lät väldigt intressant, den här reseplanen från 3 milen till Vasaloppet.
Ja.
Alltså, går den hem, då är det ju liksom, det är ju en bragd. Så, nej men jag tror absolut hon kan åka bra på en VM, speciellt ja, men den här VM-3-milen borde ju passa henne väldigt bra. Hon har ju liksom kvaliteter för det också. Sen så, nej men det är absolut att hon skulle kunna göra det fint där.
Nu sitter jag all för fullt här och kollar på stormprogrammet.
Ser du något intressant?
Ja, det är väldigt mycket tävlingar. Det skulle man skriva ut av på kylskåpet. Men Vasaloppet, det går ju där. Ja, det är mycket. Vi måste ju följa Vasaloppsveckan och så har vi VM att kolla på samtidigt. Det blir lite tufft framöver.
Ja, nej, det är ganska intensivt program här framöver med tävlingar. Både liksom tradd och långlopp och världskupp och Sverigekupper, och det kommer bli en intensiv sluttamp på den här säsongen. Hur ligger Lofsdalen Epic då i det här schemat?
Ja, vi tänkte precis fråga dig, tror jag. Hur har du tänkt någon på det, om du kommer kunna ställa upp i år? 1 april går loppet.
1 april.
Alltså precis under SM-avslutningen i Kalix.
1 april. Ja, då det hade ju varit ett bra spratt och hoppa SM och dra iväg på Lofsdalen Epic istället. Nej, men nej, då SM, det är väldigt viktigt. Så tyvärr, Alex, så måste jag kasta in handduken det här året. Men det var väldigt kul i fjol, ska jag tillägga. Väldigt roligt.
Vad har du för upplevelser? Alltså, vad har du för tankar om loppet?
Fjolårsloppet, kanske sådär.
Mm. Du körde där och var ju tvåa.
Ja, nej, men jag tyckte det var... Det kändes exklusivt att ta liften till starten. Det var den första gången i livet och åka sitt lift. Och sen har jag mycket bara positiva upplevelser från liksom banan. Det var väldigt mycket fjäll. Och så en fin lång utförsbacke där det liksom var härlig fart. Och sen så var det väl en mindre rolig upplevelse att bli nerspurtad av Andreas som gästade podden för någon vecka sedan här, va? Så, men det var, nej, men jag tycker det var ett väldigt bra arrangemang.
Ja, vad kul att höra. Det är det vi hoppas förmedla till alla deltagare.
Vi har ju jobbat mycket med, alltså, i retrospekt, med mycket förbättringsåtgärder, så att vi hoppas att vi ska ha ett ännu vassare arrangemang att bjuda på i år.
Så vi kan ju försöka placera det så till traddåkare också kan ställa upp 2024 då. Det hade ju varit optimala.
Ja, man kan inte kolla på så att det passar i alla scheman liksom.
Ja, så de får ju tänka efter när de lägger SM då, så att de inte lägger ner Epiker. Det är ju så vi ser det.
Ja, precis. SM-arrangören får anpassa sig lite.
Ja, de får tänka efter lite. Det går inte att krocka med oss liksom. Nej, men det är såklart, man ska ju kolla så att man lägger det så bra som möjligt. Men det är svårt, det är både långlopp, vi har Ski Classics man kan krocka med, och så är det tradtävlingar, och det är alltid något som går samtidigt.
Nej, men det är bara att kolla på hur det blev det här SM:et. Det var ju, från början var det inte tänkt att det skulle krocka med världskuppen. Det är SM:et som var nu i Skövde här. Och sen så kommer det liksom tävlingar senare, så det är ju väldigt svårt att få till en liksom ren helg så att säga, där det bara är, där alla kommer kunna tävla.
Ja, det är lite olyckligt det här. Då har vi två segment kvar, och det är lite Instagram-frågor som vi vill köra, och så sen har vi tre stycken frågor som vi brukar ställa till alla. Vi har ju varit inne på om du kommer åka Vasan, för den har vi fått från väldigt många. Men sen har vi fått en fråga från din teamchef eller teamkollega Gustav Korsgren.
Jaha, Gurra skickar in en fråga.
Jajamän.
Okej, då är det viktigt. Nu ska jag skärpa till mig här, kamma till mig.
Ja. Nu är det magistern som frågar, vet du. Du stavar ju Gustav med F, alltså Fredrik.
Ja.
Hur ofta brukar du påpeka det?
Ja, men det får jag nog speciellt, ja, men så här, typ ska jag skriva min mailadress, då får jag säga ofta Gustav med F. Då får jag påpeka det, men i övrigt så blir det väl inte jätteofta. Får ni Gurra Korsgren till podden någon gång, så får ni väl fråga samma fråga till honom, tänker jag.
Ja, det känns som att det takes one to know one.
Ja, precis. Vi är ju gamla namne också.
Just det, han hette ju Berglund förut.
Precis, så det var ju en gång bland annat som Rickard Grip blandade ihop mig och Gustav Korsgren, ja, tidigare Berglund, i hans telefonbok, och råkade höra av sig till Gustav Korsgren när han skulle försöka få tag i mig. Så det har skett viss förväxling mellan de två namnen.
Ja, det var kul att få liksom en...
Det är ju bra jobbat att det är två med exakt samma namn i den här lilla sporten.
Ja, precis. Det kanske man inte tror.
Nej. Ska jag ta nästa fråga då? Då är det Truls Gisselman som har Rens ställt BK. En fråga.
Åh, herregud.
Och då frågar han hur...
Vad kommer nu?
Men du, blir nervös när du har...
Lite. Låt höra, Truls Gisselman.
Nej, men det... Ja, vi får se då. Hur fick du perfekt teknik? Tänker både på pick-up line-teknik och skidteknik.
Alltså, vad sa han? Pick-up line-teknik.
Har du en bra pick-up line-teknik, eller? Men du har ju sambo, det måste vi säga.
Ja, jag har flickvän.
Eller käresta. Ja, flickvän.
Exakt. Ja, käresta. Nej, men så någonting verkar man ju ha gjort rätt... Men alltså Truls, jag tror ju du så här pick-up lines, det är, jag tror att du får börja jobba lite liksom utanför. Det går inte att dra en one-liner och tro att det ska bli något, utan du får nog liksom börja jobba på riktigt, så att säga.
Men Truls, lever han liksom i...
Tjena kexet.
Lever han i någon form av förnekelse, eller tror han alltså att det ska gå så lätt, eller?
Ja, alltså han är...
Du kan ju hänga ut han här nu.
Men han är ju liksom duktig på det också. Han har ju ett game.
Berättar du inför alla lyssnare nu, så nu kommer ingen liksom våga sig nära sen, vet du.
Truls, ja, nej, men han är nog störst i Bollnäs i alla fall.
Rens BK starke man.
Ja, jag läste artikel på Sveski att han gick för Vasan också. Så får se där om han tar sig till start.
Det blir intressant.
Vad var det mer? Det var både pickup och träning.
Skidteknik.
Skidteknik. Ja, men skidteknik då, alltså sån här basic grej som att ta av stavarna, skulle jag säga. Det kan jag underverk.
Men det är väldigt jobbigt också för en som är lat så här. Men det som du säger, det är perfekt. Diagonal utan stavar, det är grunden i all klassisk träning liksom.
Ja, nej, och då måste man ju, man måste ju hålla fokus också när man väl gör det. Så det, nej men det är nog, det tror jag många skulle kunna, inklusive mig själv, kunna bli en bättre skidåkare av.
Ja, vi skickar med det till alla lyssnare och Truls. Så nu har du något att träna på.
Både gamet och skidtekniken.
Axel Aflodal, känner du han bra?
Absolut.
Han har ju varit i farten igen.
Jaså.
Ja. Nej,
Berätta.
men han har snälla frågor. Jag tycker att han har en jättebra fråga. Han skickar in en jättebra fråga. Ja, men för lite backstory här, vi har pratat om Andreas Svensson, hur ruskigt vass han har varit, och vi pratade med Martin Holmstrand igår, och han sa att han hade absolut varit topp 30 i lördags. Det var ju supersynd att han också varit sjuk, så vi inte kunde få se ja, men Originals bästa åkare då mäta sig
Ja,
mot.
han blev alltså sjuk inför loppet.
Ja, han blev sjuk inför helgen, så att ja,
Okej.
supersynd. Men vi hade ju verkligen förväntat oss en framskjuten placering från Andreas där. Men Axel undrar ju, hur bra tror du att Andreas Svensson kommer köra på Vasan?
Jag tror han åker bra på Vasan. Väldigt bra på Vasan.
Han står ju utan team.
Han står ut, ja. Men det tror jag, han har ju lyckats med liksom originals. Så jag tror att han har nog tillräckliga förutsättningar utanför team för att kunna lyckas också. Alltså Andreas styrka, det är ju typ, jag upplever honom som en väldigt så här, ja men han kan göra impulser liksom under ett lopp. Ligga och liksom, han kör fort och sen så ökar han lite till. Och så går han tillbaka till att köra fort. Och så kan han göra så liksom upprepade gånger väldigt länge. Och jag tror att det liksom passar på Vasaloppet. Och speciellt så som det ser ut nu med liksom mycket lagtaktik, mycket små körningar. Då tror jag att Andreas absolut har möjligheter.
Ja, gud, bra resonemang.
Ja, nej men absolut att han kan göra det bra. Så det gäller väl för honom att få till skidorna med, jag vet inte vad det är för typ av service han har och sådär, men man får ju hoppas att han får till bra konkurrenskraftiga skidor från klubben eller vart han nu får sin service ifrån.
Ja, jag tror han vallar själv mycket, men så är det väl hans mamma tyckte jag han sa som vallar mycket, va? Så
Okej.
det ska nog de lösa bra, hoppas jag på.
Ja, det är ju stort. Ja, det hoppas jag.
Ja, jag hoppar över på nästa fråga. Också från Axel Aflodal. Och han frågar, är du bättre än Jutten på långlopp? Alltså nu måste jag säga, Jutterström, alltså.
Det finns ju, det gick ju en tävling i helgen och då var ju Jutterström före mig, så att jag måste säga det att nej, jag är inte bättre än Axel Jutterström på långlopp.
Det blev nästan som en sån här, är du smartare än en femteklassare? Nej, det är jag inte. Sånt moment. Men det är ärligt. Väldigt ärligt.
Ja.
Ja, men du gick skidgymnasium med Jutterström.
Ja, precis. Jag gick i skidgymnasiet både med Jutterström, med Aflodal och med Truls.
Oj, oj, oj. Vilket jäkla gäng.
Så. Ja, nej, det var många som gick där. Många som har sin bakgrund i Mora skidgymnasium.
För vi har fått en fråga från en som heter Sara Andersson. Var det någon också som gick skidgym med dig?
Sara Andersson, Mora Sara Andersson kanske.
Säkert.
Ja, nej men hon, får se hur gammal är hon? Hon kanske är typ 03. Jag tror att hon började ett år efter att jag slutade skidgymnasiet. Ska inte svära på det, men jag tror det är så. Hon är ju syster till Joel.
Ja, just det. Så är det. Nej, men hon undrar vad det busigaste du gjorde under skidgymnastiktiden. Alltså kändes som att den där kvartetten som du räknade upp alldeles nyss, att det kan ha varit lite pranks där, eller?
Absolut. Oj, det busigaste. Ja, det allra värsta, det kan man nog faktiskt inte ta med i den här typen av den här typen av forum.
Jag sa ju det, Max. Jag sa att de inte kunde säga det.
Men jag kan försöka bjuda på någon luring. En gång så var vi ute och åkte rullskidor. Och så var vi på väg upp till, det finns ett ställe som heter Bergkalås i Mora. Och så på vägen upp så ser vi på vägen att det ligger en påkörd ekorre. Så tänker vi inte så mycket mer på det, men vi lägger det på minnet liksom. Så fortsätter vi passet. Jag tror vi åker typ, vi kanske åker bort till Orsa och så vänder vi. Så åker vi hem. Och sen så på kvällen så är det en tjej som har busat lite med oss under dagen sådär. Och så då så bestämmer vi oss för att spela ett spratt då på henne. Så vi kommer ihåg den här ekorren. Så tänker vi att vi ska hämnas på allt bus som hon liksom har gjort på oss då. Så då tog vi bilen upp till Bergkalås, hämtade den här ekorren och så åkte vi tillbaka till Mora, la in ekorren i hennes hallgolv och sen så stängde vi dörren. Och det blev ett jäkla liv alltså när hon fick se syn på den där ekorren.
Alltså, kom det fram sen att det var ni, för annars måste vi ju anonymisera det på något sätt.
Absolut, nej men hon fick reda på att det var vi.
Ja.
Så, nej men det där hade vi lite kul åt ett bra tag efteråt.
Ja, jävlar.
Det här är alltså de snälla grejerna Gustav pratar om nu.
Jag sa det, jag kunde inte dela med mig av det allra värsta vi har gjort.
Nej, jag förstår det.
Men, nej, men vi vill bara sätta så att alla kommer ihåg det, att det finns värre.
Ja, det är bra.
Ja, men man har ju kul på skidgym, det ska ju folk veta. Det är ja, mycket roligt. Ja, jag vaknade av en stor tetra yoghurt i ansiktet på ett läger till exempel. Det tyckte de var väldigt roligt mitt i natten, så det är mycket sånt där liksom.
Va?
Ja, det var hårt i Sveg.
Just det, du gick i Sveg.
Ja.
Jag kan tänka mig att ni var hårdföra där i Sveg.
Ja, bitvis. Men jag tror inte det var så mycket värre än alla andra.
Har de inte att leka med svegarna?
Ja. Men vi har ju en fråga kvar. Och den är från Mr. Originals, Martin Holmstrand. Och han undrar om du leder några segment på Strava i Sigtuna.
Tänker han rullskidor eller tänker han löpning då? Eller han kanske tänker...
Vilken sport, Martin?
Oavsett.
Ja, det skulle vara något rullskidsegment i så fall. Som jag har... Det finns ett som, eller Sigtuna, det ska tilläggas, det är väldigt platt i Sigtuna. Så det går ju inte att göra så spännande segment och sådär. Men det är ju mycket så här över en åker och så. Och där har jag väl kanske något segment. Så, men jag är inte liksom, det är inte som vissa andra som är så här local legends som har liksom alla segment på en ort. Det finns ju några exempel.
Ja, jag har nog, för jag har också, jag har nog minne av att, kan det vara några moringar typ Axel Jutterström och de här som hade några sådana här segmentspass de körde i Mora när de var ute och försökte ta? Eller har jag fått
det har absolut hänt. Att man går ut för att försöka gå för några segment liksom. Segmentattack. Du kan väl kalla det. Det finns liksom en benämning på det. Nej, men det är som här i Östersund. Det går ju... Man, det är bara att köra och titta vad det finns för segment. Och så leder Anders Ödegren liksom hälften av alla segment. Så han är ju en sån legend här liksom som har kört intervaller väldigt mycket på många ställen. Och liksom framgångsrikt så han har tagit dem också. Kronorna.
Ja, så Ödegren, det är en jäkla legend.
Riktig... Hårding.
Ja, men vi börjar känna oss nöjda. Det är superkul att surra. Men vi har några frågor som vi ställer till alla, som jag tänker vi ska runda av med. Och Alex, du älskar ju att ta de här två första frågorna, så jag tänker jag släpper dem till dig.
Ja, tack. Det är ju mina favorit min favoritmat, eller på säga. Nej, men första är, vad har du för favoritsmak på gel eller liquid?
Ja, jag skulle säga ananas. Finns det en väldigt god.
Mm-hmm.
Är det Ennervitz eller?
Jag säger inget fabrikat, för jag har nämligen spons på ett märke. Men
okay. Vilka är du sponsrad av då? Så får du nämna det eller?
Ja, jag har lite 100 sport har jag. Väldigt nöjd med deras produkter. Sportdryck, bars och lite sådana typer av produkter. Men ananas slinker ner. Lite sån pina colada.
Mm, nice.
Oj, oj, lite drinkfeeling när man är ute på passen. Det är bra. Vi får ju testa deras gels sen när vi har våran test som vi har planerat i någon gång i framtiden, jag och Max. Då får de skicka några gels till oss så får vi rata dem.
Jag skriver ner på en gång.
Känns som en mukbang liksom.
Ja.
Exakt.
Mm, jättegott.
ASMR.
Precis.
Nästa fråga. Var du helst i drickabältet?
Vatten.
Nej, jag var ju ute och åkte med Martin idag då, Holmstrand, och han sa, nej, nu ska jag testa en norsk favorit då, Coca-Cola i väskebälte.
Coca-Cola?
Du vet, när den blir skakad, då sprutar det ganska bra ur korken där när man är ute och åker. Så vi har några svordomar, men han löste det till slut. Den blev väl av. Det var ingen kolsyra kvar på slutet, så då gick det bättre.
Mm. Nej, men man kör ju kaffe-cola ofta på tävlingar, så att skulle väl säkert kunna vara bra.
Alltså det där är superintressant. För den där kaffe-cola hör man ju var och varannan säga. Alltså vad är det? Alltså, är det riktiga Pontus där du brygger kaffe med Coca-Cola? Eller är det liksom att du blandar Coca-Cola och starkt kaffe? Eller hur, vad är det för någonting i det där?
Det jag har druckit, då är det avslagen cola, röd cola och bryggkaffe blandat. Men det smakar ju för jävligt. Jag fattar inte riktigt. Eller, det är ju koffein i liksom kaffe och cola, och så är det väl socker. Men jag skulle väl tycka det var lika bra på en gel eller något annat.
Liksom. Jag ska stoppa in sockerbit då.
Men det är ganska nice. Jag fick det där av någon klubbkompis. Det var inte planerat i läde på Vasan någon gång. Och det var så jäkla nice liksom. Jag var ju slut alltså på Vasan. Så då, ja, jag tyckte det var bra.
Som en liksom chock för munnen, bara shit, nu kör vi liksom.
Ja, ja, men nu kom det liksom in lite ny energi. Man kände verkligen att man drack någonting. Det var inte vatten som slank ner, utan det kändes att det var nog i den där muggen.
Ja, jag förstår att det vänder sig i magen på folk när de har får kaffe-cola serverat. Ja, nej, men det där måste vi kolla upp, Alex. Kanske vi kan göra någon fältstudie på det där någon gång.
Ni får lägga med den i mackbangen kanske.
Ja, det måste den verkligen vara. En liten bubblare, en joker. Nej, men och sista frågan som vi ställer till alla, det är om du har någon intressant person som du tycker vi ska intervjua.
Alltså det finns ju så mycket intressanta människor i den här sporten. Men i och med att det heter Långloppspodden, så tycker jag väl att inom den genren så vore det intressant att höra något om nu ställde ni mig lite på spets här, men Jutterström tycker jag ju, det är en intressant individ. Han skulle jag råda er att fråga.
Ja, men det är flera som har föreslagit Axel, och det är på gång nu snart tror jag. Vi försöker planera lite framåt och sådär, men det, jag har ju sagt det flera gånger också till Max att jag vill att vi ska ha en intervju med Axel, så det kommer.
Ja, men härligt. Han är genomsnäll den killen, alltså. Det är riktigt bra polare.
Alltså det är ju det som, det är den uppfattningen jag har av dig också, av det här korta samtalet liksom. Genomsnäll, superödmjuk, otroligt trevlig, allmänt positiv till allt, känns det som att du är.
Oj, tack. Nej, men jag tycker det är verkligen är toppen med att åka längdskidor och även det är faktiskt roligt att gå ut på morgonen och genomföra träningspassen och alltså det är som en höjdpunkt på dagen. Så kul att höra att det spiller över, att man är positiv.
Jag vill säga stort tack till dig Gustav för att du har varit med. Jätteintressant och som Max sa tidigare, väldigt ödmjuk och ja, bra snack kring skidor och vad det betyder för dig också. Det är jättekul att höra.
Ja, men tack så jättemycket för att ni på Långloppspodden har bjudit in mig hit och att ni vill ha med mig.
Mm. Ja, vi hoppas vi får se dig i fler långlopp framöver och hoppas att vi stöter på dig i framtiden också.
Ja, det är mycket möjligt att det blir fler.
Jag hoppas såklart att det går bra i tradden också. Fast det är långloppspodden.
Ni är inte så att ni, det är bara långlopp som gäller, utan ni tradde funkar också.
Absolut.
Ja, vi tycker ni är skidhockare också. Nej, men det är ju såklart att vi håller på alla som åker skidor. Vi står för ett brett skidåkar-community. Det är det vi vill göra, bredda sporten överlag, så det är såklart vi är det.
Kungligt.
Men supertack för att vara med. Så ses vi säkert på någon tävling någon gång. Vi ska väl ut och åka vi någon gång eller kika sådär. Så då ropar vi hej.
Ja, men det låter bra. Då får vi morsa. Så får ni lycka till med Lofsdalen Epic också.
Tusen tack.
Tack.
Tusen tack. Tack.
Wow, vilken bra intervju.
Ja. Ja, men är fantastiskt kul. Och det var, men som vi pratade om, det är, alltså han har ju en otrolig utstrålning, Gustav, och det, ja, jag kände bara otroligt, alltså vad härligt det var bara att vara liksom i samma rum som han. Nu var i samma chattrum, men alltså fasen vilken jäkla utstrålning, vilken positiv energi han utstrålar, alltså. Ja, var riktigt härligt.
Ja, men han är ju superschysst. Jag har ju träffat han några gånger tidigare och snackat så här, och det är samma känsla här. Så jag hoppas det verkligen har förmedlats över till er som lyssnar på det här. För vi har haft en riktigt bra stund med Gustav här i den digitala världen som det blev då. Men vi hoppas vi ska få träffas ute på tävling någon gång.
Och vi påminner också om det Gustav sa om Vasaloppets förråd och ja, men, skidor som brann ner och valla som brann upp. Supertråkigt, och hoppas vi i det härliga skidcommunityt kan hjälpas åt och se till så att vi kan återuppbygga det här Vasaloppslagret.
Ja, Vasaloppet är ju inte bara till för just Vasaloppet eller långlopp, utan det är ju en viktig tävling för hela Sverige för att få folk börja åka skidor. Så nu hjälps vi åt.
Mm. Det gör jag verkligen. Hör du Alex, vi ser fram emot Tjejvasan nästa helg.
Ja, det gör vi. Nu drar ju Vasaloppsveckan igång. Det blir ju, det är festvecka hemma i Versberg. Så man har ju lite jobbigt nu när man inte är där. Får se om man tar någon snabb tur hem för att känna på stämningen.
Jag förstår. Är det lite FOMO eller?
Ja. Verkligen. Och att inte stå på startlinjen på Vasaloppet har ju också blivit en slags ångest. Så vi får väl se. Som jag sa till Gustav att sista veckan, det är då det börjar suga till. Alltså. Då kan det hända att man råkar anmäla sig, men vi får se.
Ja, härligt. Och det vi kan säga också att av avsnitten framöver så kommer vi fokusera lite mer på Epic-satsningen som vi har. Vi är ju båda arrangörer av Lofsdalen Epic, och vi kommer ju lägga ner mycket tid på det här framöver. Så att vi hoppas på att vi ska kunna bjuda lyssnarna på liksom en insikt bakom kulisserna och ja, men lite smaskig info kopplat till både loppet och efterfest och ja, men allting som har med loppet att göra.
Ja, men det ska vi verkligen bjuda på. Vi har ju också sagt att vi ska prata med Martin Holmstrand på Originals som är högst involverad i det här. Han sköter ju hela kuppen och han är här nu i min lägenhet faktiskt detta nu. Vi har varit ute idag och filmat och kollat igenom banan. Det är lite nydragningar, så ja, det är mycket nyheter som kommer framåt nu. Lite filmmaterial, poddmaterial. Så
Underbart. Har vi något att se fram emot på sociala medier?
Ja, men det har vi ju verkligen. Så det är bara att hålla ögonen öppna så kommer vi lägga ut lite.
Tills nästa vecka då ska jag försöka prova kaffe och cola. Alltså jag måste verkligen få känna hur det känns i munnen. Alltså. Jag tror både jag ska köra riktiga Pontus-varianten när man gör kaffe och så stoppar man i cola i kaffebryggen. Och så sen måste jag prova att blanda riktigt starkt bryggkaffe och cola. Ja, det blir en upplevelse.
Ja, det blir en ny kaffebryggare låter det som efter det där.
Ja, så kan det nog vara. Vi är tillbaka nästa vecka med nersnack av Tjejvasan och uppsnackning utav Vasaloppet.
Ja, det är vi. Vi är tillbaka då. Så tack för att ni har lyssnat idag.
Tusen tack. Ha det så gott allihopa.
Ja, ha det. Hej då!
Hej!
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.